When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna: vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer FUP till domslut, till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnare fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och det ni kommer höra prata om det här är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dahlberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och Karin Kajan Andersson som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek till att plöja domstolshandlingar. Fallet vi ska prata om idag är det om Jenny Örn som anmälde en polis för våldtäkt 2018. Välkomna hörni! Kul att vi spelar in vårt andra avsnitt. Hur mår ni?
Hopp, hopp. Bra, tack.
Superbra.
Jättetaggad. Vi har ju verkligen fått mer smak på det här så galet snabbt, känns det som.
Ja, men verkligen. Det har varit en intensiv debatt i vår chatt i det här avsnittet, kan man ju säga.
Ja, men gud.
Ja, vi kommer ha mycket att säga.
Ja, men verkligen, det är ju inte något lätt fall som vi valde till den här veckan och andra avsnittet. Herregud vad vi har mycket att gå igenom.
Ja, jag känner att jag spenderade väldigt mycket tid med att bara, jag fattar ingenting. Vad har hänt, va? Det var sån röra liksom. Men jag vet, Kajan, att du har lagt ner tid och energi på att nysta ut det här, den här stora tovan. Med det här.
Ja, jag har ju det. Sen får vi se hur bra den hårborsten var att nysta med. För att det i det här fallet som rör Jenny Örn, då, vi har ju inga domar som... domarna är ju ofta liksom, har fina formuleringar där allting är sammanfattat på ett väldigt tillgängligt sätt. Det har ju inte vi här och vi har heller ingen fullständig FUP. Så att man har ju fått sitt... Och däremot en liksom uppsjö med artiklar och inlägg och trådar och hit och dit. Så att det har ju verkligen varit ett nystande alltså. Så att vi får ju se hur begripligt det blir, men vi ska väl försöka vårt bästa.
Ett matigt avsnitt kan vi säga. Att detta kommer
ja,
bli.
Så det, ni får hålla i er här och lyssna noggrant.
Vi kör igång.
Ja.
Nyans.
Då ska jag försöka reda ut ett slags händelseförlopp utifrån det som vi vet. Jenny var ju, ska vi säga, offentlig med hela det här fallet och har själv gått ut och pratat mycket om det. Både på egna inlägg på sociala medier men också i vanlig media, blivit intervjuad och sådär. Så därför använder vi Jennys riktiga namn. Mannen som det handlar om får heta Jesper hos oss. Och den brottskod som det rör i den här, som vi ska börja med, är en fullbordad våldtäkt. Och då börjar vi i februari 2018. Då kommer det nämligen in ett larmsamtal till SOS. Larmoperatören hör bara röster i bakgrunden i det här samtalet, så att det är ingen som pratar direkt med operatören. Och det operatören hör då är framförallt en kvinna som på olika sätt säger stopp, nej jag vill inte, sluta och så vidare. Och på något sätt så är adressen eller kvinnan som ringer in känd av polisen sedan tidigare. Och utifrån det och samtalets innehåll så skickar man 2 patruller, 4 poliser. Och om ni tycker att det blir luddigt på sina ställen så är det för att den här fuppen som vi har gått igenom är inte fullständig. Och den är också maskad, alltså den är väldigt stora partier är överstrykna. Det går liksom inte att se vad som står. Så vi har fått pussla med det som finns helt enkelt. Men polis åker till platsen och när de ringer på dörren så öppnar en man, Jesper. Och det blir snabbt tydligt när han öppnar dörren att några av poliserna känner den här mannen som kollega. Han är alltså också polis. Man söker igenom lägenheten och det finns inga andra personer än Jenny och Jesper där. Jenny befinner sig i sovrummet och hon uttrycker för polisen att ingen kommer att tro på henne, på det hon har att berätta, eftersom Jesper är polis själv. Men hon berättar ändå att hon har blivit utsatt för en våldtäkt. Jesper tas åt sidan i trapphuset av polis och på vägen ner för trappan säger Jesper att nu blir jag säkert anmäld för våldtäkt. Och han i sin tur spelar upp eventuellt ett, det finns 2 videoklipp. Men han spelar i alla fall upp 1 videoklipp från sin telefon som han själv har spelat in. Och på det så hörs en kvinna i bakgrunden, citat, som om hon satt inne på toaletten och Jesper stod utanför. Och det här andra videoklippet som också fanns, som Jesper har spelat in, från sovrummet. Mer om innehållet i de videofilmerna vet vi inte. Men det är alltså någonting som han har spelat in för att sen kunna visa upp och förtydliga någon slags situation. Och han tyckte att han behövde det. Eftersom det är poliser som känner Jesper på plats så tillkallar man yttre befäl och även avlösning så att ingen jävsituation ska uppstå. Jenny förs till sjukhus för undersökning, rape kit. Och en polis beskriver hur hen upplever henne som väldigt ledsen och trött. Vi kan säga redan här nu att under den här undersökningen så upptäcks det skador på Jenny, men det tas inga fotografier under den här undersökningen. Under tiden som Jenny är på sjukhus görs en brottsplatsundersökning och man hittar väl inte så mycket, men man tar med lakan och trosor, handduk och liknande. Man ska även ha hittat ett papper med något rosa rött på och ett tuggummi från nattduksbordet. Man tar även Jespers kläder och klocka och liknande från klädskåpet på arresten. Det Jenny berättar för polisen då är att hon har träffat Jesper på krogen. Hon var ute med kompisar och träffade honom. Han var tillsammans med andra poliser på någon slags AV eller liknande. Efter stängning så bjöd hon hem dem på efterfest. Men de andra kunde inte eller orkade inte, så till slut så blev det bara Jesper och Jenny. Jenny kände sig trygg med det, eftersom att Jesper hade pratat om och varit väldigt tydlig med att han var polis. Däremot så säger Jenny att hon gjorde klart för honom väldigt tidigt och tydligt att det inte skulle bli något sex, utan att han bara fick följa med för sällskapet och att sova över. Och det var okej med honom. Hemma tar de en drink i soffan och går sen och lägger sig för att sova. Sen efter det är i princip allting maskat i handlingarna. Så vi vet helt enkelt inte hur den utsagan ser ut eller vad det är som Jenny berättar i detalj. Men det som går att utröna är att Jenny berättar om ett sexuellt övergrepp och även kraftigt fysiskt våld i form av bland annat slag mot ansiktet. Det här ärendet tas över av särskilda utredningar i Stockholm. Och chefsåklagare Elisabeth Brandt på särskilda åklagarkammaren heter det. Och jag gissar, Hanna, du får rätta mig om jag har fel, men särskilda utredningar handlar väl om, eller de får hoppa in för att det rör en kollega, en polis helt enkelt.
Precis, precis. Tanken är att poliser inte ska utreda sina kollegor för att det blir ju såklart en jävsituation. Så därför så har man en egen grupp när sånt händer.
Så de hoppar in och tar över den utredningen, men sista maj 2018 så fattar chefsåklagaren beslut om att lägga ner förundersökningen och överåklagaren delar hennes uppfattning. Man skriver i det beslutet bland annat så här: ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet. Bland annat har brottsplatsundersökning genomförts av den aktuella platsen för händelsen. Vidare har rättsmedicinsk kroppsundersökning genomförts av målsägande och misstänkt. Sakkunnigutlåtande från NFC avseende biologiska spår har inhämtats samt ett stort antal personer har hörts. Det kan konstateras att det finns två med varandra oförenliga versioner av vad som hände vid tillfället. I avsaknad av tillräcklig stödbevisning kan därför en fällande dom inte förväntas. Ytterligare utredningsåtgärder kan inte förväntas leda till att brott kommer att kunna styrkas. Förundersökningen läggs därför ner. Så åklagaren menar här alltså att det var en situation där ord stod mot ord och att det inte fanns tillräckligt med stödbevisning för att styrka Jennys version. Det här kan man ju ha olika åsikter om, men så ser rättsprocessen ut. Sen kommer vi gå in mer på den här stödbevisningen och om den faktiskt kan anses vara tillräcklig eller inte. Men det är ju liksom, Hanna, förklarar du med åklagarens uppdrag?
Förlåt, säg en kan.
Nej, men att åklagarens uppdrag är att man kan liksom inte väcka åtal bara för att man vill det. Utan åklagaren väcker ju bara åtal om...
Precis, alltså åklagaren har ju en skyldighet att väcka åtal om åklagaren tror att det kommer kunna bli en fällande dom. Och på samma sätt, tror de att det inte kan bli en fällande dom för att det saknas bevisning, så får man inte väcka åtal. Och tanken med det här är att det inte ska bli godtyckligt när man inte väcker åtal. Utan finns det tillräckligt med bevisning, då ska man göra det. Och är det så att, och i det här fallet så säger ju åklagaren att nej, jag tror inte jag kan få en fällande dom, så då väcker jag inte åtal.
Nej, det skulle inte bli riktigt hållbart heller att ha så många förhandlingar i fall som har för dålig bevisning liksom, som inte har en chans.
Nej, precis. Det är ju inte så alltså jag tänker på resurserna i samhället, så är inte det så effektivt det gör på det sättet. Men också det att man vill ju inte riskera att någon döms felaktigt så. Att någon, så då, för att minimera det så vill man inte ens ta det till rätten om det är så att man inte är säker. Och jag tänker det är också en väldigt traumatisk upplevelse att behöva gå igenom en rättsprocess och sen även om man blir friad så.
Det här beslutet om att lägga ner förundersökningen, det möts av stark kritik. Bland annat då Jenny har fått hjälp av sitt försäkringsbolag. Som försäkringsbolagen har ju själva utredare som när de tycker att det behövs går in och gör en utredning. Det är inte sällan gamla poliser som sitter som utredare, och så var fallet här också. Och de kommer fram till en helt annan slutsats än åklagaren, nämligen att det visst fanns tillräcklig bevisning för åtal. Och att förundersökningen tycker de har gjorts med partiskt uppsåt. De tycker att åklagare och polis hela tiden och genomgående har arbetat med fokus på att fria Jesper. Det här går de ut i media och pratar om också. Och Jenny får också, trots att den här förundersökningen läggs ner, så får hon det skadeståndet. Heter det skadestånd? Hon får ut pengar på sin försäkring hos det här försäkringsbolaget utifrån den egna utredningen som de har gjort. Men chefsåklagaren Elisabeth Brandt står fast vid sitt beslut och hänvisar framförallt till det som framkommer i de stora delarna av uppgifterna, alltså i så här. Hon, när hon berättigar sitt beslut så säger hon att ah, men alla de här uppgifterna i förundersökningsprotokollen som är sekretessbelagda, har man läst dem så förstår man varför jag har lagt ner. Och det är ju väldigt, väldigt få som har. Så hon hänvisar hela tiden tillbaka till dem. Hon säger i en intervju med Expressen bland annat så här: om man tar del av samtliga uppgifter i förundersökningen så menar jag att det ger en helt annan bild än vad som framgår i medierna. Det är ju blir ju en ganska intressant situation när all information om fallet inte finns för alla att tillgå. Den finns för väldigt, väldigt få dessutom. Jennys målsägande beträde, Maria Willemsson, är också hon förstås starkt kritisk kring hur det hela har hanterats. I en artikel i Aftonbladet beskrivs hur Jenny och hennes målsägarbeträde fått veta att det skulle bli en häktningsförhandling under nästa dag. Säg att det var en tisdag, då fick de veta att det skulle bli en häktningsförhandling på onsdagen. Men att samma morgon, säg då onsdag morgonen, så meddelade polisen att åklagaren hade ändrat sig. Det skulle inte bli någon förhandling. Och till Aftonbladet så säger Maria Willemsson så här: vi förstod ingenting och fick ingen förklaring. Jag har jobbat i 20 år med brottmål, både som försvarare och målsägande beträde. Och jag förstod verkligen inte hur man kunde göra den bedömningen. Jag har varit med om att människor blivit häktade på betydligt mindre bevisning än vad som finns här. Och det hon menar att det här beror på, det är att det är just den här åklagaren som sitter. Hon menar att hade det varit vilken annan åklagare som helst så hade man tagit ett annat beslut. Och det Maria Willemsson också menar är det som har förbisetts och som absolut borde räcka för häktningsbeslut är ett, att Jesper grips på brottsplatsen efter Jennys anmälan. Två, att Jenny genomgår omgående läkarundersökningar. Det här vet vi att det tjatas om i våldtäktsmål, att man ska ha en läkarundersökning så snabbt inpå som möjligt. Och tre, att Jenny uppvisar skador. Maria Willemsson säger också i samma artikel att åklagaren backat upp sitt beslut med att hon har läst journalutdrag från undersökningen där det ska ha stått att Jenny inte hade några skador, vilket då inte alls ska stämma. Det står inte så i journalen, menar målsägande beträdet. Och här någonstans skulle man kunna tro att den här soppan tar slut, men den gör absolut inte det. I november 2018, några månader efter alltså, så delges Jenny misstanke för ringa narkotikabrott. Då man ska ha hittat spår av kokain i de prover som man tog på henne när hon undersöktes, den här rape kit-undersökningen. Jenny förnekar bestämt narkotikabrott och säger att den enda förklaringen till att hon har kokain i blodet måste vara att hon har blivit drogad av Jesper. I det här förhöret med henne så det är inte maskat i samma sätt som i det andra målet. Så det framkommer ju lite mer uppgifter. Bland annat så säger hon berättar om den här kvällen igen. Hon säger att Jesper betett sig väldigt märkligt på klubben. Han har upprepat sig och bland annat sagt saker om sitt jobb, som vilka de har haft span på. Och att de brukar plantera bevis för att kunna sätta dit vissa personer. Jenny säger också att han betedde sig på ett sånt sätt som gjort att hon i efterhand tänkt att han måste ha varit påverkad av något. Det blir en uppmärksammad huvudförhandling för ringa narkotikabrott med Jenny som tilltalad 14 februari 2019. Under den så genomgången av journalkopian för undersökningstillfället, det sker inom stängda dörrar, men annars är förhandlingen offentlig. Och sen står det så här att läsa: försvaret gör gällande att datum för provtagning var den 18 februari 2018, då det framgår av anteckningarna i journalkopian att blodprov togs vid besök detta datum. Åklagaren gör gällande att datum för provtagning var den 19 februari 2018, då detta framgår av analysresultatet. Åklagaren anför att med hänsyn till vad som framkommit i utredningen föreligger det hinder mot att hålla huvudförhandlingen eftersom förundersökningen behöver kompletteras. Det man säger här är alltså att det här blodprovet som hela alltet handlar om är felmärkt. försvaret säger att det är ett datum, åklagaren säger att det är ett annat datum. Och det här måste man ju reda ut innan man kan hålla en huvudförhandling. Så det stoppas. Tingsrätten meddelar att huvudförhandlingen ställs in för att åklagaren ska komplettera förundersökningen. Och 14 mars så kommer en underrättelse om beslut från åklagarkammaren. Åtalet läggs ner. Det förekommer inte längre tillräckliga skäl för åtal mot den misstänkte. Så det blev inte mer av det helt enkelt. Och sen jag har en massa andra saker att säga, men det är mycket tyckande. Så jag tänker att Hanna, du kan väl fylla på. Ja. Det här är Nyans.
Ja, jag skuttar in här. Jag tänkte bara säga angående just det här åtalet om ringa narkotikabrott som lades ner. Det blev faktiskt en friande dom där, för att Jenny begärde att få en dom. Så att hon är officiellt friad.
Okej, bra!
Så det är bara en detalj. Och när man får en dom så betyder det att man inte kan ta upp det målet någonsin igen. Så att det är stängt och förslutet nu. För alltid.
Det är klart, hon är friad.
Ja, precis. Så att det är ju bra. Men den stora frågan här, och det här har jag tänkt på sen 2018, när jag var på plats under den här rättegången om ringa narkotikabrott, är hur kan det komma sig att man anmäler en våldtäkt, tar prover och sen blir man själv polisanmäld för det som kommer fram med de här proverna? Hur kan det bli så här, och vad får det för konsekvenser? Och då finns det väldigt mycket, väldigt många olika perspektiv på det här, kan man ju säga. Anledningen till att det här inte tas upp oftare eller har lyfts fram är ju för att det antagligen inte ses som ett problem. Eftersom att jag har aldrig hört talas om det här innan, och jag tror inte någon annan har det heller. Men det är ju uppenbarligen ett problem, ser vi nu. Men jag tror att det är anledningen till att inte det här har uppmärksammats tidigare, för att det här är ingenting som händer, om man säger så. Det här är extremt unikt. I alla fall vad jag har kunnat hitta. Så att även det kanske är fel att använda ordet problem, för det är klart att det är problem, men det här är inte någonting som händer.
Nej.
Liksom typ någonsin. Så att jag vill inte att någon ska vara rädd för att anmäla, för att då att man är rädd att man själv ska bli åtalad.
Ja, men det måste ju vara situationer som händer jättemånga gånger med bara, säg misshandel.
Ja.
Att det finns narkotika i blodet på den som blir utsatt för våld. Det kan inte vara något ovanligt alls.
Nej, men precis. Så att jag tänker att jag vill liksom inte skrämma upp folk i onödan. Det är väl egentligen det jag försöker säga på ett väldigt invecklat sätt. Så. Och sen tänker jag så här, men varför då? Varför åtalades hon för det inga narkotikabrott överhuvudtaget? Och det man kan säga om det är väl att åklagaren kan inte liksom fritt välja när man ska åtala och inte. Och det var ju det vi var inne på lite innan. Att tror man att man kan få en fällande dom och det finns bevisning och så, då är man skyldig att åtala. Och det har att göra med att man inte vill ha godtycklighet, och att det är liksom hur åklagaren själv tycker i frågor. Så här. För jag menar, vem som helst som ser det här skulle ju känna att nej, men det här kan man inte åtala för, det är ju inget bra. Men sen, så det är ju det är väldigt svårförklarligt egentligen. Så jag har inget liksom en bra förklaring annat än det, varför det blev som det blev.
Det känns ju också som att det blir extra uppseendeväckande, eftersom att det här våldtäktsmålet inte leddes fram till en dom, liksom, utan att förundersökningen lades ner. Man får ju då känslan liksom av att okej, här har inte lagts tillräckligt med resurser på att reda ut det där. Men det går fint att göra en tillbaka kaka liksom.
Ja, men precis. Det gör ju att man blir upprörd, eller jag blir upprörd i alla fall. Sen tänker jag på det här också, vi pratade lite innan vi började spela in om det här med ringa narkotikabrott, varför det blir åtal överhuvudtaget. Oftast när det kommer till ringa narkotikabrott så är det bara böter och det registreras ju att man har begått ett brott, men det brukar inte, man behöver inte gå till tingsrätten om Nej. Man säger att jo, men jag har gjort det här, jag tog det, jag betalar min böter och sen är det bra. Men här menar ju Jenny på att hon inte har begått ett brott. Och då måste en domstol pröva det. Så det är därför vi hamnar i tingsrätten. Precis. Men jag tänkte att det är det om själva narkotikabrottet. Men sen så har vi också våldtäkten. Och jag tänkte att det kan vara bra att kanske prata lite om vad som egentligen krävs för att man ska kunna bli dömd för våldtäkt.
Mm, superbra.
För att i ord mot ord situationer, det är ju det man ofta får höra, nej, men det står ord mot ord så att då blir det ingen förundersökning och ingen kan bli fälld. Men så är det inte riktigt, utan är det en ord mot ord situation så kan man fortfarande få en fällande dom i ett våldtäktsmål. Men då krävs det vissa saker. Och det krävs att det finns annan bevisning som kan ge stöd åt det målsägande säger. Så att om målsägande har en mer trovärdig bevisning eller trovärdig liksom berättelse än vad den tilltalade, alltså förövaren, har. Och det finns andra som kan vittna exempelvis om att hur målsägaren har betett sig i samband med att den här våldtäkten då skulle ha skett. Då ger det styrka till det hon har berättat. Och på så sätt så kan man få en fällande dom. Ja, är ni med på hur jag menar?
Ja, men jag tänker att något är en ord mot ord situation. Det måste ju också vara jättevanligt. En person säger, och inte bara i våldtäktsmål, kanske framförallt när det handlar om sexuellt våld, men annars också. Den personen har gjort det. Nej, det har jag inte alls det. Jag gjorde det. Ja. Och sen alltså, så att det kommer ner till stödbevisning att det är liksom det går ut på, att röna ut vem som har rätt i det de säger liksom.
Ja, precis. Alltså det är ju vanligt med att det är ord mot ord, men jag tänker det som är lite unikt ändå för sexualbrott är ju att karaktären av brottet gör att det ofta sker när det inte finns någon vittnen. Så det är liksom inbyggt i det typer av brotten och bara det faktumet gör att det är svårare att bevisa. För att när man inte har några andra vittnen, då blir det ju det här ord mot ord och då måste det finnas mycket, mycket mer mycket annat liksom som kan styrka det. Men det är också så här, det behövs inte så himla mycket som jag tror att vissa tror. Jag själv trodde att det behövde mycket mer innan jag läste in mig på det här. För att egentligen så det som krävs är att man först, att målsägande har en väldigt trovärdig berättelse, kan berätta på ett detaljrikt sätt, hon kan berätta långt, nu säger jag hon för att det oftast är kvinnor, och ja, men har en trovärdig berättelse och Högsta domstolen har kommit med lite kriterier om vad som är en trovärdig berättelse. Men har man den här trovärdiga berättelsen och sen har man vittnen som kan säga, kanske en granne eller polisen som kan säga att ja, men så här, hon knackade på hos mig och var jätteupprörd och berättade att hon hade blivit våldtagen. Har man det? Och då sen att den tilltalade inte kan förklara det här på ett rimligt sätt, har ingen förklaring till situationen, kan inte motbevisa det, då får man en fällande dom, skulle jag säga. Men det är väldigt svårt för oss, tycker jag, att granska den här bevisningen eftersom att vi inte har sett den egentligen.
Nej.
Så, och det är, vi har pusselbitar till det här och man kan ju konstatera att det känns som att allt inte står rätt till. För att det annars så hade man fått veta mer. Det är någonting med det här ärendet.
Det är verkligen det.
Ja.
Det är så många luckor i fuppen och det är så mycket som inte är med. Alltså till exempel tänker jag som det här du var inne på nu med ord mot ord och den stödbevisning som behövs. Alltså journalen och det här då undersökningstillfället på sjukhuset. För det första, att man inte har tagit bilder är för mig helt obegripligt. Jag förstår inte hur en sån situation kan uppstå.
Nej.
Om man sa att man inte hade en kamera eller vad det är. Det är ju helt oacceptabelt. Och sen då att den inte... Ja, det är väl att då att den är maskad eller helt borttagen från den här versionen av fuppen som vi har fått se. Men det skulle kunna vara en sån stödbevisning med påvisade skador som man inte kan ha tillfogat sig själv. Och den misstänkte inte kan förklara dem på ett bra sätt. Det är väl jättestark stödbevisning.
Det skulle jag säga definitivt. Och det är ju helt oacceptabelt att man inte har fotograferat skadorna. Ja, men det kan man göra med en mobilkamera. Alla Visst. Har ju en mobil. Så det är helt... Och jag tänkte att jag skulle bara säga det. Att när vi pratar om rape kits, då är det en viss undersökning som man gör. När liksom personer som är utsatta för våldtäkt kommer till sjukhuset. Och jag tror faktiskt att det är faktiskt ett kit. Ett paket som innehåller vissa grejer som man ska göra och vissa delar.
Ja, det är väl olika saker som ska checkas av liksom.
Ja, men precis. Och jag vet att det var uppe för något ett eller två år sedan att polisen fick väldigt mycket kritik för att de hade slarvat bort flera såna här rape kits. Att de inte hade tagit hand om på ett bra sätt utan att de hade blivit borttappade. Och då tappar man bort dem, då har man ju inte mycket bevis.
Nej. Och det är också någonting med den här undersökningen, alltså, för att även om den inte fanns tillgänglig alls för oss i den versionen av fuppen som vi har fått tag på, och där också väldigt mycket är maskat, så att Jenny och hennes målsägarbiträde kan liksom själva säga tydligt vilka, att där, det fanns tydliga skador där som togs upp i journalen. Men att åklagaren samtidigt kan hänvisa till att det inte fanns det. Det är jättekonstigt. Det här ska ju vara ett protokoll där det finns svart på vitt. Det ska inte vara något frågetecken kring det.
Nej, jag håller med. Och jag tänker att det blir särskilt liksom allvarligt att Jenny och hennes målsägandebiträde inte fick ta del av stora delar av förundersökningsprotokollet. För att de har ju ingen möjlighet att bevisa sin sak om de inte vet vad som sägs. Vad är det de måste kunna bevisa? Så det blir en väldigt, väldigt svår situation. Och så ska det ju inte gå till. Men jag tänkte bara som en liten positiv grej i den här sörjan är att eftersom den här förundersökningen lades ner och det hann inte bli friad för det här brottet, så kan det finnas en möjlighet att man tar upp det igen. Så om det kommer upp nya saker så kan man öppna upp förundersökningen igen.
Vem är det som beslutar om det då? Eller vem kan yrka på det?
Ja, jag tänker att det är i så fall åklagaren som kommer få öppna upp den igen.
Så det kanske att Jenny som ombud kan yrka på det.
Ja, alltså den nya information kan ju komma lite från olika håll. Så.
Ja, får se då.
Ja, man hoppas ju att det... Och om inte annat så känner man ju att man skulle vilja att JO tittade på det här. För att det som bara det där med att man inte tog bilder, det är ju någonting som man tycker att JO borde kunna anmärka på.
Ja, och att det finns sån omfattande kritik mot åklagaren, inte bara i det här fallet ska vi säga, utan i många andra fall också. Jag är så jäkla sugen på, för det här fallet, det var ju liksom ett kaninhål att dyka ner i bara med de här handlingarna som jag suttit och kollat på. Men alltså nästan en minst lika stor del utspelade sig ju på sociala medier och i artiklar och trådar och flashback och hit och dit. Så det måste vi också prata om, eller hur Paula?
Du lyssnar på Nyans. Och jag har grottat. Det kaninhål är verkligen rätta ordet för det. Det är en lång tråd på Flashback med många, många länkar fram och tillbaka till olika artiklar. För det skrevs ju mängder med artiklar om det här fallet. Både när ja, men först när anmälan hade kommit in så skrevs artiklar om det, för att det ju är stort att en polis blir anmäld för våldtäkt på det här sättet. Sen skrevs artiklar om att utredningen lades ner, och artiklar om att det hade överklagats, och artiklar om att det fortfarande inte skulle bli någonting, och sen såklart artiklar kring att hon själv då, Jenny, blev åtalad då för narkotikabrottet här då, och många funderingar kring vad det skulle kunna få för effekter ifall hon nu faktiskt hade blivit dömd. Men i och med att, alltså som vi har sagt flera gånger här nu, att FUPen är så extremt maskad, och för att få lite perspektiv så de polisen har alltså bara lämnat ut ungefär halva förundersökningen. Och utav den halvan de har lämnat ut så är jättemycket överstrycket, så att man inte kan läsa. Och de hävdar polisen att detta har gjorts för att vara då till stöd för brottsoffret, att det skulle vara i Jennys bästa som man inte lämnar ut den här, mer av den här informationen. Vilket inte då förklarar varför Jenny själv inte kunde få ut mer information heller. Det är ju det som är det riktigt märkliga här.
Och att det har så varit... brukar ju aldrig se ut. Det finns ju jättemånga fall med sexuellt våld. Det borde ju vara samma sak.
Alltså, vi kan ju jämföra med domarna vi läste i förra avsnittet. Som ändå lämnar, även om själva förundersökningen är sekretessbelagd på grund av minderårigt offer, så får man ju ändå ut mycket information ifrån själva domarna. Och det finns inte i närheten av så mycket info i det som har lämnats ut här. Och då gäller det vuxna personer.
Ja.
Förundersökningar som gäller minderåriga brukar vara sekretessbelagda, just för att det är barn inblandade. Men det har varit många, många turer. Bland annat så hävdade polisen ett tag att det här SOS-alarmet inte skulle ha blivit inspelat. Att det inte fanns tillgängligt. Men efter en del rotande från Jenny, och det här vet jag inte om det har stått om i media, men det var vad hon sa till mig när jag hade kontakt med henne där under 2018. Så hade hon fått ut filen till sist, och att det visst fanns inspelat. Och sen kom ju det ut i media också att hon delgav det till bland annat Expressen, tror jag det var, som hade ljudfilen då, spelade upp den, delar av den i alla fall. Och att, ja, som sagt, att man hör då verkligen att hon säger nej, sluta, jag vill inte. Och en mans röst i bakgrunden som inte går att höra vad han säger, men det hörs att det är en man i bakgrunden. Ja, att den här filen försvann och sen dök upp igen, det skapar ju sina spekulationer. Men det är också det här, i och med att det blir delar som publiceras, för att det är lite för långt för att publicera hela, så blir det ju också mycket spekulationer kring det. Så att det har varit många diskussioner jag har hittat, där man då dividerar fram och tillbaka. Hör man verkligen en mans röst? Skriker, eller pratar hon tillräckligt högt för att det ska låta som att hon har panik? Eller låter hon för lugn? Alltså, man läser in väldigt mycket själv, olika personer då, i det här samtalet, vad man tycker sig höra och inte höra. Det är också mycket spekulationer att storyn inte skulle kunna gå ihop, för hur kan hon ringa mitt under en våldtäkt, vilket hon sen har förklarat i intervju med Kvinnotryck bland annat, att hon ju har en iPhone och helt enkelt bara behövde få tag i telefonen och kunna hålla inne sidoknappen, så ringdes det automatiskt 112. Och idag har ju nästan alla telefoner någon sån här typ av funktion, att man kan trycka på knappen eller sidoknappen eller liknande på vissa sätt, så rings det automatiskt 112. Så att man behöver inte kunna få upp telefonen och faktiskt titta på knappsatsen och trycka rätt. Och det var så hon menade då, att det hade gått till när hon fick iväg det här samtalet. Och att det också förklarar varför hon inte pratar med någon när det ringer upp. Alltså, hon svarar inte på tilltal från operatören, utan det är bara ljud. Så. Och sen tar man upp också då att hon några månader tidigare, innan det här, skulle ha fått försäkringspengar för ett våldsbrott. Och så menar på att, ja, men titta här, hon har en historik utav att begära försäkringspengar för våldsbrott. Så det måste vara det som är grejen här. Och polisen själv har skrivit ett PM som inte är med i förundersökningsprotokollet, men som har delgivits senare. Där de då menar att hon är misstänkt för försök till försäkringsbedrägerier då. För att hon skulle ha ansökt om pengar för våldsbrott vid flera tillfällen.
Var det alltså Jesper som hade skrivit det? Eller var det någon kollega till honom?
Ja, nej, det var Jesper som ska ha skrivit det. Som jag har förstått det.
Det är ju också väldigt märkligt.
Det är jättemärkligt. Och när det här kom ut så står det bland annat i det här PM:et då att hon inte skulle ha fått försäkringspengar från sitt gamla bolag och därför bytt till EF försäkringar eller IF, och att hon hade gjort då två försäkringsanspråk då på bara 4 månader eller något sånt där. Och så menar man på att titta här liksom, det är ju skumt. Och det ena då var då för det här våldtäktsfallet. Men grejen var att det hon hade sökt och fått försäkringspengar för bara några månader tidigare var ett fall där hon varit utsatt för ett mordförsök av sin sambo, ex-sambo. Och han dömdes för det. Så att det fanns ju uppenbarligen ordentligt med bevisning. Vi har gått igenom det förundersökningsprotokollet också. Bara av farten här.
Ja, jag satt precis här, 2 timmar nu innan inspelningen satt jag och plöjde det. Och för det första så slås man ju av skillnaden i förundersökningsprotokoll. Alltså det var ju extremt detaljrikt och med bilder och allting. Det rådde ju liksom inga tvivel någonstans om att det var ett ofantligt våld som Jenny utsattes för. Men det är ju också, man kommer in på såna här förklaringar som att man ska skydda brottsoffer, vilket blaj där, för det ser ju så otroligt olika ut.
Men det visar ju också liksom det här, hur fult det är att ta att hon fick försäkringspengar för det fallet. För att då hävda liksom att hon försöker lura åt sig pengar. För det känns som att det finns ju smidigare sätt att lura åt sig pengar än att bli grovt misshandlad vid ett tillfälle och våldtagen vid ett annat tillfälle. Och som sagt, den här delen är ju maskad. Men i intervjuer så har ju hennes advokat bland annat sagt att det stod i original läkarintyget att hon hade skador, både vaginala och anala skador. Och i en av de ursprungliga vittnesmålen från poliserna som kom först på plats så finns det också uppgifter om att hon då skulle blöda från framförallt analen då, när de kommer på platsen, och att hon är uppenbart liksom skadad. Och det här ska senare ha ändrats när de blir intervjuade då, eller förhörda senare. Så att
aj, aj, aj.
Det är ju mycket som inte stämmer liksom.
Ja.
Sen vill jag bara flika in en grej här om just det här att men det faktum att hon då, de menar på att hon kanske då försökte begå det här bedrägeribrottet då. Och att därför är det mindre sannolikt att hon skulle ha blivit utsatt för det här. Alltså de tankegångarna, vad ska man säga, de som blir utsatta, eller så här, kriminella blir utsatta för brott också, kan man säga.
Yeah.
Och att det är väldigt, och jag skulle säga i större utsträckning, vad jag har förstått. Nu kanske jag killgissar lite här, men vad jag minns av kriminologin så är man ju extra utsatt om man själv är kriminell. Så.
Precis.
Så att det blir väldigt konstigt att lyfta upp det som en sak, det att man inte kan bli utsatt på grund av det. Och man vet ju också hur vanligt våldtäkter är.
Ja.
Mm. Exakt. Andra saker som man spekulerar i kring det här med Jenny då, det är ju att hon bland annat i samband med den här då, mordförsöket, så hade hon kokain i blodet vid det tillfället också. Och erkände då till att hon själv hade tagit det. Och att man då menar på att ja, men hon har ju uppenbarligen då drogproblem. Så att det här att hon hade kokain i blodet kan ju ha varit att hon själv hade tagit droger. Och hittade på att hon skulle ha blivit drogad. För att hon fattade liksom att det kommer att ge utslag på rapekittet när man tar blodprov då. Och absolut, det skulle kunna vara så. Men det säger ju absolut ingenting kring hur våldtäkten har skett eller inte i övrigt. Det motsäger ju inte de övriga bevisningarna som ändå har funnits egentligen då med larmsamtalet, med skadorna och sådär. Men det är väldigt uppenbart liksom att man vill hitta vägar in för att kunna liksom få säga att ja, men hon nog bara försöker sätta dit en polis som hon inte tycker om. Och hon har ju fått ta emot väldigt, väldigt mycket hat och hot liksom för att hon gick ut med det här.
Ja, men och det är ju det här klassiska narrativet som man alltid måste ta hänsyn till när man diskuterar den här typen av fall, är att det kommer att letas efter förklaringsmodeller som går ut på att det här är en kvinna som vill försöka ljuga om en man så att han ska åka dit, och hon har olika orsaker att göra det. Det kan vara svartsjuka, eller så vill hon ha pengar, eller vad det är. Så att de måste man liksom tyvärr alltid ha med sig i när man tittar på diskussioner kring såna här fall, för det dyker alltid upp. Och sen, alltså, det ska man inte säga någonting om, det finns situationer naturligtvis när det har grund och är berättigat, men inte alls i den utsträckning som, ska vi säga, så ofta som den här förklaringsmodellen dyker upp, långt därifrån.
Jo, men det finns sådana promillen som faktiskt ljuger, så det är klart att man liksom som rättsväsende ska dubbelkolla saker. Men det finns ju någonstans en rimlig gräns, eller vad man ska säga. Och så som det här har gjort så kan inte jag se att det är inom rimliga gränser som man liksom ifrågasätter vad som har hänt och vad bevisningarna säger. Min tolkning utav till exempel när man intervjuar åklagaren angående det här att det inte skulle vara några skador är ju till exempel att hon menar på att ja, men det går inte att bevisa att det fanns några skador för det togs inga bilder. Och man bara, nej, men det är ju inte hennes fel att det inte togs några bilder. Och att bilderna som väl togs, och hon själv tog bilden någon dag senare, som är på att ja, men då hade hon skada i ansiktet till exempel, som man bara, men det kan ju hon ha gjort själv. Och därför kan man inte lita på några av skadorna, och så avskriver man alltihopa. Och där har ju Jenny och hennes ombud liksom sagt att ja, men hade vi fått chansen innan man la ner att se förundersökningsprotokollet, se vilka frågor som fanns, så hade vi ju kunnat ringa in och peka på precis vilka grejer som jag har råkat göra själv och vilka skador som har kommit till under den här händelsen. Men nu fick de inte en chansen, det bara lades ner.
Nej, och det är väl det som är det stora problemet med det här målet, är ju att tingsrätten fick aldrig pröva det. Man fick aldrig utvärdera bevisningen.
Alltså jag ska bara säga en sak om, för det här blev ju väldigt uppmärksammat och det drogs ihop demonstration då, eller liksom att man skulle åka och vara närvarande på rättegången vad gällde det här drogfallet. Och jag har väl ingenting att säga, för Hanna, du var ju med där till exempel. Jag har ingenting att säga om det specifikt, men kanske någon tanke kring alltså graden av hur insatt man är när man liksom hoppar på en sån sak, tror jag kan vara någonting att problematisera lite. Jag satt och kollade nu bilder på olika plakat och så som var skrivna under den här demonstrationen och när man stod utanför rätten och sånt, där det är ju väldigt tydligt att man ja, men många har ju intagit då en linje att inte bara så här David mot Goliat, utan att nu är det en kvinna som har blivit våldtagen av en polis här, och nu gör rättsväsendet precis allt som man kan och har liksom gått ihop, väldigt konspiratoriskt gått ihop för att förstöra för henne och straffa henne på olika sätt för att hon har sagt någonting om det. Och jag vet inte, jag drar väl öronen åt mig lite grann kring när man, som alltid med väldigt lite underlag, hoppar på den enklaste, liksom enklaste svaret, nämligen att det här är en stor konspiration. Det kan mycket väl vara så, men innan man kör busslaster till någonting, jag vet inte, nu är jag så jäkla...
Nej, men alltså jag är helt inne på samma spår som dig, Kajan. Att,
är du det?
Och jag var ju där under den tiden, och det var väldigt mycket liksom rykten, kan man väl säga. Och det är helt omöjligt att veta vad som är sant och inte. Och vad som har liksom tolkats på ett annorlunda sätt. Och vad som har helt naturliga förklaringar och vad som inte har det. Det är helt omöjligt. Och det blir svårt, tycker jag. När man inte har liksom papperna framför sig. Som vi inte hade då. Och som vi på sätt och vis inte har nu heller. Det är väldigt svårt för oss att säga liksom svart eller vitt. Det enda vi kan säga är att det här borde bli prövat.
Ja.
Så.
Och men, det är som att man ska kräva av alla innan man reagerar på någonting att man ska ha läst alla liksom fuppar och domstolshandlingar, inte så. Men bara kanske att man har i bakhuvudet att visklek, till och med när det inte är från person till person utan liksom via rubriker och på sociala medier, kan bli lite farligt. Att man kanske får i den mån man kan, som sagt, ha det i bakhuvudet och göra det man kan för att skaffa sig någon slags helhetsbild. Sen kan det ju vara så att man skaffar sig den helhetsbilden under förutsättningarna och så kommer man fram till precis samma slutsats, och då är det kanon liksom. Men bara att det här att kuta på en boll som man knappt ens ser, jag blir lite rädd av sånt.
Ja, men det tycker jag är rimligt, och jag tänker hade det här hänt idag, då hade jag nog inte varit så snabb på att hoppa på det. Jag är lite annorlunda idag än vad jag var för några år sedan, kan man säga. Men det har nog mycket att göra med de erfarenheterna jag har haft de senaste åren, också från när jag jobbade som jurist. Att man kunde få någon som ringde till en och berättade jättemycket om massa hemska grejer, och man trodde direkt på den här personen och skulle hjälpa den, och dens barn var utsatt och man skulle försöka rädda de här barnen, och sen så läser man handlingarna och inser att nej, men vänta, det är ju min klient som är förövaren. Och när man har haft ganska många sådana upplevelser så blir man mycket mer försiktig med att bara tro på vad folk säger. Och jag kommer också ihåg under gardet-tiden hade vi en person som ringde till oss, och där jag verkligen hoppade på det tåget. Hon ringde och berättade just om att hennes barn hade blivit kidnappade och att de hade blivit liksom, ja, allting.
Yeah.
Så. Och jag verkligen stod på stora trumman och fick alla handlingar, leta upp allting och bara började läsa. Och bara nej men det här är helt, helt bakvänt.
Så. Ja, och det är ju, alltså, helhetsbilden har många olika perspektiv och många olika sidor, och det behöver inte betyda att någon står och blåljuger, utan att det är just olika upplevelser och saker man utelämnar när man återberättar. Men jag har ju precis samma liksom känsla som du, att så många gånger som man har läst en rubrik eller man har läst ett alarmistiskt inlägg och bara känt alla de här känslorna, att fan, så här får det ju inte gå till. Och sen så då tar på sig tråkhatten liksom och sitter och begär ut handlingar och sitter och går igenom, och så bara okej. Nej, men det finns ju definitivt saker här som är klandervärda, men så här tillspetsat var det ju långt ifrån inte.
Nej, och jag kan tycka att det blir lite problematiskt när man då får slängt på sig att nej, men du tror inte på kvinnor. Du tror inte på... Och det så här, nej, jag tror inte på någon, skulle jag säga.
Nej.
Och den inställningen kommer jag fortsätta ha. Det kanske låter jättehemskt, men jag...
Men det är ju mer att inte lita blint på någon.
Nej, men precis. Och det har ju att göra med, liksom, när man har varit mycket i rättsväsendet så blir man ju så.
Precis, att inte lita blint på någon, men att lyssna på och lyssna extra på kvinnor eller tillhörande en annan utsatt grupp när de berättar om saker. Alltså jag vet inte riktigt om jag har blivit så mycket jo, jag har blivit mycket klokare på det här fallet, för att jag tyckte att det var väldigt surrigt förut, och jag kom bara ihåg någonting om det här, att det var sånt prat om de här blodproverna, men i mitt minne, och nu vet jag inte om det är mitt minne som har gjort om det eller om det var den här viskleken, så var det ju i princip att de här blodproverna hade bytts ut och det var liksom ersatts med någon annan, så det hade liksom vävts till någon helt annan sanning. Så att lite klokare på något slags händelseförlopp, men jag hoppas ju verkligen, precis som du var inne på Hanna, att det här tas upp igen. Och det skulle vara väldigt spännande att se hur samtalet, det offentliga samtalet, skulle fortlöpa då. Om de liksom skulle
ta säcken. Ja, men precis. Jag ringde ju till polisen idag och gjorde ett till försök med att försöka få ut den här förundersökningsprotokollet.
Bra
vi
där.
Får uppdatera i nästa avsnitt om hur det har gått. Hittills har det inte gått jättebra, kan man väl säga. Men jag har i alla fall skickat iväg en förfrågan och de ska göra en sekretessprövning. Så. Sen har jag lyckats få telefonnummer till den här speciella enheten som tar hand om de här typerna av ärenden när det rör poliser. Så att ja, vi får se vad det ger.
Och nu kom jag på att jag skulle diskrimat eller bett om ursäkt redan från början. Nu spelar ju vi in det här på en kväll och det är påsklov. Och jag har precis i rummet bredvid mig så sitter ett barn och påsklovspysslar med massa tejp. Det tejpas nog otroligt mycket och jag tror säkert att det hörs då och då när den här tejpen dras ut. Men då får det vara så, för det har jag inte hjärta att avbryta. Det får man leva med.
Ja.
Vi kan leva med tejpen. jag skulle gärna vilja se vad det är som skapas sen. Du får skicka bild.
Gud, jag ska ge nästa bild. Jag vet att det har någonting att göra med Mumin i alla fall. Mm. Det kan vara lilla myshår som måste ha mycket tejp för att hållas uppe. Eller så är det morran.
Vi får dela det med följarna också.
Ja, garanterat. Det får göra det. Jag ska ta bilder nu ute i köket. Men vad bra. Sen så tänker jag så här att det kan vara en bra sak att säga. Att är det någonting som vi säger fel, har fått om bakfoten eller någonting sånt. Om man upptäcker det så är det väl superbra om man säger till. Så reder vi ut det i nästkommande avsnitt. För att så kan det ju bli. Vi går ju igenom jättemycket, otroligt mycket uppgifter och försöker få ner väldigt komplicerade och långa händelseförlopp på ett begripligt och lyssningsbart sätt, och då kan det bli att det tappas bort detaljer eller att någonting blandas ihop, men vi gör vårt bästa för att försöka reda ut det i så fall.
Ja, bra att du tog upp det, Kajan, verkligen. Om det är någonting ni känner att det här, även när jag snackar juridik, jag kan ju också råka säga fel ibland. Så att då får man jättegärna, om man känner att nej, men vänta, det här makes no sense.
Ja, vi får utgå ifrån att det kommer bli fel ett antal gånger. Så kan vi bara göra det bästa vi kan för att reda ut det. Ska vi se någonting annat på vårt Instagram-konto? Så får man jättegärna fortsätta och gå in och tipsa om fall och händelser och fenomen som man skulle vilja att vi tog upp. Vi har ju fått en hel del ändå. Vi har en liten lista som vi håller på bygger ihop med sånt vi ska
sätta tänderna i. Det kan ju vara både äldre fall och nyare fall. Det är allt möjligt.
Helst inte Palme, känner jag.
Nej. Vi skippar Palme. Han har fått... Det har gått igenom väldigt mycket.
Det finns en hel egen podd om Palmemordet. Man kan lyssna in sig på den ifall man vill veta exakt allt som står i förundersökningen för Palmemordet. Ja, men det är
bra. Bara hänvisar vi dit direkt. Så
vi hänvisar dit. Och man får givetvis gärna gå in och diskutera de olika avsnitten också. Allt eftersom vi lägger ut dem. För vi lägger ut ett inlägg om varje avsnitt som man kan hoppa in och diskutera under.
Precis, diskutera och ställ frågor om ni vill, så fyller vi i det vi, eller förtydligar.
Mm. Och sök på Nyans podcast på Instagram så hittar ni oss.
Just det. Är vi nöjda med det där?
Ja, då var det dags för veckans snabba.
Yes!
Och då kan vi ju inte missa tillfället att prata då lite om den norska ministern som varit, vad han kallade sig för då, sexuell mentor till en mycket, mycket yngre kvinna.
Åh, herregud, förlåt.
Ja. Ja,
men man kan liksom inte höra det där utan att så här få någon rysning eller knyta näven eller någon kvällning.
Ja, men verkligen. Jag känner bara, gud, jag har inte hört om det här heller. Jag bara, vad är detta? Nej.
Där får du för att du är i Robinson-bubblan.
Precis.
Ja, nej men det som är, och jag tycker att det vart så bra på något sätt, för det spinner vidare på det vi var inne på i förra avsnittet om det här med åldersskillnader och lovliga åldrar och sådär. För tjejen i fråga var 18 när den här relationen inleddes och det varade under några månader. Men ministern i fråga då var då... Då satt han nog bara i norska riksdagen liksom. Om jag kommer ihåg rätt. Men har sedan dess då blivit, eller ja, var nu då försvarsminister innan han fick avgå. Och han var ju då i 50-årsåldern när den här relationen inleddes.
Alltså blä. Alltså jag, ja. Alltså jag fattar, jag blir så... Oh, okej, okay, jag får stänga av micken nu känner jag.
Så att det är ju en 30-års... åldersskillnad. Och hon har själv sagt att hon mått dåligt över den här relationen sen, men där och då var lite för liten för att kunna göra så mycket åt det. Så att ja, den varar under viss period och det finns då i sms-konversation att de omtalar honom som hennes sexuella mentor, och det är någonting han också då har erkänt sedan. Det som väl ytterligare gör då att den här relationen gör att han blir tvungen att avgå är ju att han var gift vid tillfället också fortfarande. Så att ja, men det är som sagt det här med lagligt, för att det är ju inte olagligt att vara tillsammans med någon som är 18. Båda är myndiga och liksom sådär, så att det finns ju många som tycker att det där var väl ingenting att bry sig om. Hur kan han få sparken för det? Låt vuxna människor göra vad vuxna människor vill.
Ja. Och men absolut,
hon var 18.
Ja, och absolut. Det är väl ganska enkelt att säga om vi inte sitter i en situation eller i en kontext där män, gärna äldre män, utnyttjar yngre kvinnor och barn, groomar dem, manipulerar dem för sexuellt, ja, men som sexuella byten liksom. Det är ju en kontext som existerar och som är högst verklig, och att i en sån situation då, i en sån relation som hon då till och med har sagt att hon mådde väldigt dåligt över den, komma med någon sån där, alltså sexuell mentor, som att det på något vis skulle berättiga den här gubbäcklets klor i henne på något vis.
Alltså bara ordet sexuell mentor, ja, säger ju allt.
Som att han har varit lite snäll då liksom. Ska lära henne sina tricks. Nej, så jävla.
Nej, fan alltså.
Jag är gärna sexualmoralist i det här fallet. Och gör kräkljud.
Ja. Men jag tänker ju också att just det här att kalla det för sexuell mentor ringer ju på något sätt också in hur ojämlik den här relationen är, eftersom det inte går riktigt att vara mentor åt någon som man ser sig som, ja, men, stående på samma kunskapsmässiga fot så att säga, utan det, ja, de befäster ju själva liksom i smeknamnet där att han är den som är sexuellt erfaren, han som har koll och kunskap, och hon är den som inte har koll och kunskap och erfarenhet. Och det är ju som bäddat liksom för att det ska sluta illa.
Ja, det är ju han som håller i taktpinnen då, och han som är lärare och som bestämmer vad som är what goes and what goes not liksom. Otroligt.
Ja. Och nu är jag på att säga premiärminister, men det är statsminister heter det i Norge. Jag har ju själv sagt det också, att hade han vetat detta i förväg så hade ju inte den här snubben då fått jobbet som försvarsminister. Och det spelar väl också in i att han då fick sparken nu, liksom att han har ljugit om det här, eller han undanhållit det. Han var som sagt gift och det är med en typ 30 år yngre person som har mått dåligt av relationen. Så att det är liksom många fel i ett.
Däremot ska jag säga, tycker jag det här att man tycker att det är en så stor sak att han var gift och då därmed liksom otrogen på något vis. Att det skulle vara en sån himla stor grej, det tycker jag man kan skita lite i. Eller det blir ju väldigt sekundärt i den här situationen.
Håller jag helt med om. Jag tänkte också på det, att det är ju inte relevant, tycker jag i alla fall.
Nej, det är ju mer ett svek mellan han och hans exfru.
Ja, det är ju alltså, ingenting. Ja, men precis. Alltså, jag tänker att allt sånt där, det är ju det. Det är ju liksom privat. Det får de dela med. Jag, för min del, jag är helt ointresserad av vad någon politiker gör med sina relationer så länge man inte skadar någon.
Och det är så här, det är ju ett svek mot exfrun om de har avtalat, lever ett helt monogam relation, och om den här relationen till 18-åringen liksom skulle vara någon slags jämbördig relation, det tycker inte jag riktigt man kan se det som. Jag tycker att han är en typ av förövare liksom. Och då handlar det ju ännu mindre om något slags svek att han vänsterprasslar, utan det här är ju något ganska garanterat, tycker jag, en grooming situation
som definitivt
utnyttjar hennes låga ålder. Så sen är det ju naturligtvis, är det så att det är en, alltså oavsett så måste det vara fruktansvärt för den frun då, om det var exfrun eller vad det var, naturligtvis också. Men som så här utifrån sett så tycker jag att det är ganska egalt faktiskt.
Kan jag ju tillägga apropå grooming då, och det här vi pratade om också som sagt i förra avsnittet, att man liksom inte pratar om grooming så fort hon börjar bli äldre. Och framförallt om myndig. Men de här skulle alltså träffas en gång vid ett ospecificerat tillfälle. Och sen träffades de när hon var på studiebesök till Norges regering. Och det var i samband med det som de då inledde en relation.
Ja, det var en lite Monica Lewinsky. Vilket
maktsituationen. Ja, precis.
Mm. Det där är nog vanligare än vad man tror.
Definitivt.
Mm. Ja, men det känns som att det här med grooming, alltså jag skulle jättegärna vilja att vi tar något avsnitt och verkligen djupdyker i det. För det finns så vansinnigt mycket, många spår att gå på och mycket som inte är utforskat på något vis kring hur vi pratar om de här situationerna och relationerna. Let's do that.
Det får vi skriva upp på listan.
Vi skriver upp det. Jag tror till och med att jag har gjort det. Ja. Men hörni, med det så tycker väl jag att vi säger, jag ska faktiskt gå och titta på ett litet Robinson-avsnitt, tror jag.
Åh! Ja. Jag har faktiskt inte sett kvällens avsnitt heller.
Ja, men då går vi väl och titta på det så att jag kan ställa frågor till dig under tiden.
Ja, innan... jag lär ju få puls. Jag känner det bara tanken. Jag blir helt svettig.
Ja, men det är bra. Jag kan peppra dig med lite runt om frågor om kokos och sånt där. Ja. Så att du...
Jag såg bara en stor bild på så här TV4, Robinsons TV4-sida på Instagram, att jag är sugen på vinerbröd. Så citat bara, jag skulle kunna döda för ett vinerbröd. Och jag kände bara, ja men så känner jag varje dag. Så det är inte specifikt för den situationen.
Ja, men tack snälla ni som har lyssnat på det här andra avsnittet av Nyans. Vi hoppas att ni är med oss även nästa gång och att ni hittar in till våran Instagram och är med i diskussioner och tipsar oss så att vi kan göra fler och bättre avsnitt framöver.
Och tipsa era vänner.
Tipsa alla, även era ovänner.
Ja.
Tack för idag, puss och kram. Tack Paula, tack Hanna.
Hejdå.
Tack, hej.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.